Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses!
Den här patologiseringen, alltså att förmedla till kvinnan en känsla av att du är fel, din kropp är fel, du är värksvag till exempel.
Just det.
Det kan ju bli väldigt kränkande och gränslöst att höra sådana saker.
Hej, hej kära du och varmt välkommen ska just du vara till ett nytt avsnitt av Vattnet går med mig, Nina Campioni. Jag hoppas att du mår exakt hur bra som helst just nu. Men om det är någonting som skaver i dig så passa på att prata med någon som du litar på. Eller varför inte dryfta dina tankar i mammagruppen på Facebook? För jag lovar att det finns massor av kloka människor där som är redo att lyssna på dig och stötta dig. Och det går också superbra att vara anonym. Skriv då bara att du önskar vara anonym i inledningen på ditt inlägg så skriver jag över det i mitt namn istället. Okej, det är dags att prata om veckans gäst som inte är så mycket en person egentligen som en rörelse. Även om naturligtvis min gäst är en person också förstås. Men det är faktiskt inte Malin Schubert som står i fokus i berättelsen idag utan Instagramkontot och den oerhört viktiga platsen och communityt Tyst jag föder. En plats som delar följarnas erfarenheter anonymt och synliggör misogyna maktstrukturer. Vad har vårdgivare sagt till dig under förlossningen som du önskar inte sagt? Ja, det tas fram under lupp hos Tyst jag föder och nu ska vi få höra hur kontot kom till och varför det verkligen, verkligen behövs. Välkommen kontots leading lady Malin Schubert.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do. And start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia, movement that inspires.
Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.
Vattnet går görs i betalt samarbete med underbara BioOil. Och har du lyssnat på podden några gånger tidigare så kanske du har hört mig berätta om att jag använder just BioOil väldigt mycket under mina båda graviditeter. Oljan är nämligen fantastisk att smörja in just sin växande härliga mage med. Men jag har också använt oljan mycket genom åren både på torr hud och mot gamla akneärr till exempel. BioOil forskar nämligen på att utveckla just specialprodukter inom hudvård där olja agerar som den främsta och absolut viktigaste ingrediensen. Och deras fantastiska hudvårdsolja är framtagen just i syfte att göra ärrbristningar och ojämn hud mindre framträdande faktiskt. Och något av det bästa jag vet är att den består av 100% naturliga ingredienser. Och det finns ingen syntetisk parfym utan enbart naturlig doft från växtriket, vilket ju är helt perfekt när man är gravid och kanske lite extra känslig mot just starka dofter. Dessutom är den faktiskt sjukt smidig att smörja in och kladdar inte. Och det gillar man ju. BioOil finns att köpa på apotek och på Len. Så både enkelt att hitta och enkelt att använda. Tusen tack för det, BioOil.
Du Malin, varför startade du det här initiativet?
Ja, det, credden ska egentligen inte gå till mig, utan Christina Turner som är födsloaktivist har ställt den frågan som vi använder i kontot. Vad har vårdgivare sagt till dig under din förlossning som du önskar att de inte hade sagt? Mm. Och jag följer Christina Turner för att jag har blivit lite förlossningsnörd sedan jag födde mitt första barn. Mm. Och när jag läste då, hon ställde den frågan i september på sin Facebook 2020 då. Och då kom det jättemånga citat och små berättelser. Och efter att jag hade läst jättemånga så skrev jag till henne och skrev i kommentarerna så där: Christina, du borde starta ett Instagram-konto om det och samla alla de här. Mm. Lite som kontot Mina biverkningar.
Just det.
Men hon hade inte tid att starta något nytt eller dra i en till sak. Men då var det två andra kvinnor, en Emily Styrenberg och en Emily Komo Helsing, som skrev att de tyckte det var en bra idé. Och då hade jag först kände jag att jag inte har tid att göra något sånt. Men sen hördes vi av lite grann ändå, och det var ju Emily som startade det, tog initiativet, verkligen körde hela början. Och jag var i början egentligen, tog jag bara på mig att spara alla, jag är ju tysk, hela ordning och reda, spara alla berättelser i ett dokument så där med datum och ordnat och så. Men efter en liten stund så fick jag, vi har helt enkelt lite olika mycket tid i våra liv just nu, så nu sen ett tag tillbaka så är det mest jag som driver det.
Okay.
Men det var absolut en gemensam start där.
Alltså otroligt viktigt. Varför behövdes det här kontot då?
Ja, alltså dels så är det så himla många som inte vet hur de skulle ha behandlats eller vad de har rätt till. Hur de ska behandlas. Det är så många som går hem med en klump i magen och kanske tänker, ja men det är väl så det är när man föder, och inte riktigt kan förstå att nej, det här är övertramp, det här ska inte du behöva stå ut med. Och då hoppas jag ju att man kan bilda opinion, alltså så att till slut att även politikerna, sjukhuschefer, de som skriver PM:en och så vidare förstår att det här är ett problem, vi kan inte bara köra på som vanligt. Nu är det ju tur att vi har fått så himla många berättelser. Så ju fler vi får, desto mer, desto tyngre blir ju det budskapet vi försöker sända. Och under tidens gång så har det tillkommit en till aspekt om för kvinnorna själva, så att säga. Att de får bekräftelse, får stöd, får se att det är fler som utsätts för det här. Får liksom fina kommentarer när deras berättelse publiceras.
Just det.
Jag gör också nu för tiden så att, eller precis i början så likade jag bara de som jag hade spelat ner. Men Emily Styrenberg tog sig tid att svara personligt till alla med en personlig kommentar. Och det märkte jag ju, lärde jag mig då, att det är otroligt viktigt förstås att få den bekräftelsen. Så det är en till del då att försöka jobba för de kvinnorna.
Just det. Ja, det där är ju så otroligt viktigt att få en personlig, liksom att någon har sett den, någon har hört den. Speciellt om man öppnar sig med någonting som är ganska personligt och så. Det märker jag ju också i den här podden, i kontakten med lyssnarna och sådär. Hur viktigt det är att känna att man inte är ensam och så.
Ja, och så kan jag ibland, alltså jag frågar ibland så där, om de har anmält eller tipsar om. Nätverket Föda Lugnt har ju skrivit en guide hur man kan anmäla och vart och med mall och sånt. Så sånt brukar jag hänvisa till. Alltså lite så där, helt enkelt, lite hjälp på vägen med det. Den upplevelsen de har fått.
Det är otroligt bra och ett viktigt jobb. Det tar ju tid, väldigt mycket tid, så det är fantastiskt att ni lägger ner den här tiden. Du nämnde också att det handlar ju också om opinionsbilda och sådär. Har ni haft någon kontakt med liksom, politiker och sjukhus och så vidare? Eller finns det en längre plan för den typen av påtryckningar?
Det finns inte någon plan. Det finns väl en förhoppning att jag ska orka göra det. Ja. Än så länge har vi inte det. Bara Motherhood, som du också bloggar för, som har gjort en liten artikel eller som har intervjuat mig.
Just det.
Men annars har inte någon media hört av sig. Och jag har försökt skriva debattartiklar, men blivit nekad hittills. Så jag försöker väl vidare med att nå ut.
Just det.
Jag har också märkt att det är en väldigt känsligt ämne. Alltså det är en del vårdpersonal som tar väldigt illa upp. Så jag kan tänka mig att det kanske känns lite svårt för tidningar att ta i. Jag vet inte.
Nej, men det är ju intressant vad det är som styr egentligen liksom. Jag fick höra, nu får du ta det lugnt, så ont gör det inte. Och prata svenska, när jag pratade mitt hemspråk med min mamma som var med mig under min andra förlossning. Barnmorskan var otrevlig från början till slut och när jag inte fattade hur man andades in i lustgasen så tryckte hon in den i käften på mig medan jag låg där i smärta och tårar rinnandes ner för kinderna och sa: så himla svårt är det inte att göra som jag säger åt dig att göra. Ni pratar ju om termen obstetriskt våld. Kan du beskriva det och berätta mer om det, den termen?
Precis. Det är egentligen nästan alla saker som skickas in är exempel på obstetriskt våld. Mm. Och man skulle kunna kalla det för förlossningsvåld på svenska. Obstetriken är ju förlossningsläkarkonsten. Och det är relativt nytt att fundera på det. Jag tänker på det. World Health Organization, WHO, har 2015 tror jag att det var, börjat jobba på det. Att alla kvinnor ska ha rätt till att föda utan övergrepp och utan med respektfullt bemötande och så vidare. Mm. Och jag tror jag kommer ihåg rätt att Venezuela var första landet som skrev in det i lagboken. Okay. I deras lag om mot våld mot kvinnor, att det var en del av det. Och jag tror att de myntade begreppet. Och jag kan, om du vill, läsa upp en definition som jag tycker funkar bra.
Gärna.
Den är från en uppsats från Maria Björkman och Josefin Westerberg som har tagit den från, som jag har förstått, den venezuelanska lagen. Mm. Obstetriskt våld innebär en avhumaniserande behandling, onödig medikalisering och ett försjukligande av naturliga processer, vilket leder till att kvinnor förlorar sin autonomi och berövas möjligheten att fritt bestämma över sin kropp och sexualitet. Och det är ju kärnan, så att säga, att man inte längre är autonom. Man kan inte själv bestämma när man föder barn.
Är det här någonting som finns i den svenska lagen?
Det finns patientlagen och egentligen så täcker den det. Det skulle egentligen inte behövas en extra lag.
Nej.
För patientlagen är otroligt tydlig att det ska vara information, samtycke och delaktighet. Just och det står väldigt tydligt att, jag har skrivit ut den faktiskt så jag kan läsa om du vill.
Mm.
Man ska få information om metoder och väsentliga risker för komplikationer och biverkningar. Man ska få information om behandlingsalternativ. Man ska ha självbestämmande inom vården. Det får inte ges utan patientens samtycke.
Just det.
All vård. Och det gäller ju även förlossningsvården.
Mm.
Och man kan patienten få när som helst ta tillbaka sitt samtycke. Det är också något att man kan ändra sig.
Mm.
Och sen ska den så långt som möjligt utformas i samråd med patienten. Så att egentligen är de här grejerna väldigt tydliga på att det krävs informerat samtycke. Och det är inte bara liksom, men informerat samtycke. Det är inte bara att säga, nu ska jag kolla hur öppen du är. Se till om du har det emot det eller något sånt. Utan det måste ju vara informationer om för- och nackdelar, alternativ, eventuella risker. Mm. Hur det eventuellt hänger ihop med andra interventioner och så vidare. Mm. Och det kan man ju säga är inte implementerat. Alltså så är ju inte förlossningsvårdens riktlinjer skrivna.
Just det.
Idag.
Om man ska ge några exempel på obstetriskt våld som ni också får inskickat till ert konto. Kan du ge några exempel på, liksom, jag tänker högt och lågt. För det är ju lätt att man tänker, när man just hör ordet våld också, så tänker man ju oftast liksom, fysiska handgripligen, att man blir utsatt för något sådant övergrepp. Men jag kan tänka mig att det finns ett brett spann.
Ja. Precis, och det går ju från, alltså i Sverige är det ju ofta ändå relativt ovanligt med just fysiskt våld.
Ja.
Däremot finns det ju många berättelser hos oss där någon blir fasthållen, där någon tvingas lägga sig på rygg. Alltså bara att en barnmorska eller läkare säger att nu ska du lägga dig på rygg för att jag ska kunna se bättre, eller för att det är så vi gör, eller för att utan anledning. Mm. Egentligen är det fysiskt våld redan. Klipp i underlivet. Det är fysiskt. Nekat smärtlindring, om man vill ha smärtlindring. Sådana saker är ju då på ena spektrum, på ena sidan av linjen skulle jag säga.
Mm.
Och sen går det vidare med att man helt enkelt inte ger informationen. Man bara säger, nu sticker det till. Eller nu gör vi det här, nu kopplar jag på det här droppet. Eller att man ger bristfällig information. Att man säger bara, jag måste se hur öppen du är.
Mm.
Utan att säga varför och vad ger det för information, varför är det bra, varför är det dåligt.
Mm.
Det är ju också våld, tycker jag. Eller det är våld, även om det kanske känns som att det skulle vara normalt. Ibland kan man bara liksom att använda auktoritet. Att, men vi gör så här. Vi sätter igång alla som inte öppnar sig. Eller att säga, det här är fara för ditt barns liv. När det kanske inte riktigt är så himla farligt. Alltså bara att spela på att det är någon som sitter på kunskapsövertaget och på auktoriteten.
Mm.
Och sen är ju alltså just det som jag tycker är så bra med den definitionen av obstetriskt våld som jag läste upp är att den här patologiseringen. Alltså att förmedla till kvinnan en känsla av att du är fel, din kropp är fel, du är värksvag till exempel.
Just det.
Det är ju någon slags, kanske man kallar det för psykiskt våld eller så. Det är ju det kan ju bli väldigt kränkande och gränslöst att höra sådana saker.
Verkligen, det där ordet värksvag har vi pratat om många gånger. Det är ju ett fruktansvärt ord egentligen.
Ja, verkligen. Och det är så sjukt att, eller jag är så arg över att den är dubbelbestraffning som kvinnor utsätts för. Å ena sidan hör man hela tiden, och det är ju Sverige bra på att skriva, att säga sådär. Det är naturligt, kroppen kan föda, alla kan, kvinnor kan och så vidare. Och egentligen är det något fint, det är något att ta tillvara på. Graviditet är ingen sjukdom och det kommer gå bra och så vidare.
Mm.
Problemet blir bara om man sen inte ger dem förutsättningarna för att det ska funka som man säger. Utan att man har organiserat förlossningsvården enligt ett risktänk som ofta hindrar det här naturliga kroppen kan föda. Och så.
Mm.
Utan den är helt enkelt inte utformad efter hur vi som däggdjur rent fysiologiskt föder våra barn. Och då blir det en himla dubbelbestraffning att å ena sidan hela tiden säga att allt är naturligt, allt går bra. Och sen är det bara några väldigt få som faktiskt kan föda.
Mm.
Eller som faktiskt får chans att föda fysiologiskt, naturligt kan man det kallas för.
Barnmorskan. Jaha, och så är det du som ska sövas då. Jag? Nej. Barnmorskan. Jo, det står här i din journal. Läkarna bestämde det för 3 dagar sedan. De glömde visst berätta den detaljen för mig och stal därmed minnet av födseln av mitt första barn. Hur känns det liksom att jobba med det här och få läsa alla de här liksom upplevelserna? Och jag kan tänka mig att det är mycket känslosamt ibland.
Det är det, absolut. Det är, ja, men ibland sitter jag ju och får tårar, helt klart.
Mm.
Ofta blir jag arg.
Mm.
Det är mycket känslor att läsa det. Nu har jag ju, vi har fått 820 berättelser i skrivande stund.
Wow.
Jag ligger lite efter med publiceringen. Men, så jag har ju läst minst 2 gånger då, 800 berättelser och kvinnor som far illa. Så det är väldigt känslosamt. Men jag tycker, nu kanske jag är optimist, men jag tycker mig se att det ligger något i luften. Jag upplever att nu snart. För det har ju funnits jättemånga olika uppror och grupper och folk, alltså barnmorskorna skriker sig hesa sedan jättemånga år tillbaka om att det är orimliga villkor. Kvinnor har startat olika upprop och sånt. Det startades en namninsamling i höstas nu som fick 30 000 signaturer som inte ledde någon vart. Men det känns lite som att jo, men nu snart kommer vi komma fram. Och ju större det här kontot blir, desto ja, då känner jag liksom att snart kommer de inte kunna gömma sig. Politikerna gillar ju ofta att prata om 95% är nöjda och allt är så bra och det finns ingen platsbrist och det finns ingen patientsäkerhet, det är inte hotad. Men det stämmer ju inte. Så det hoppas jag att det snart ska vända.
Hända någonting. Vad är det så, liksom, vad tror du allt det här beror på? Liksom? Varför har vi kommit hit att det liksom behövs ett konto som samlar alla de här upplevelserna? Och varför är det så många kvinnor som upplever att de blir illa behandlade eller till och med utsatt för liksom, övergrepp i förlossningsrummet?
Jag ser att det är mest strukturella problem. Visserligen finns det vissa röt ägg i vården och vissa berättelser man läser är det bara liksom, okej, den här människan ska inte jobba med människor, den behöver lämna sitt jobb och så.
Mm.
Men jag upplever att de allra flesta sakerna är strukturella och det är därför det blir så lite svårändrat. Eller det krävs, man kan inte bara trycka på en knapp och få en ändring, utan det är resursbristen. Att det anställs alldeles för få barnmorskor, eller snarare sagt, barnmorskorna flyr ju.
Mm.
Det finns ju många barnmorskor som inte vill jobba inom förlossningsvården som det ser ut idag.
Mm.
Så att de har flera födslar samtidigt, inte kan ge den vård som de egentligen skulle vilja ge.
Mm.
Platsbristen, att rummen, alltså föräldrarna ska slussas igenom snabbt. Alla kan inte stanna hur länge de vill och så. Mm. Rummet behövs igen. Ett stort problem är ju att organiseringen som vi har är att den inte bygger på relationell vård, utan man träffar en helt ny person när man ska föda. Och det har ju många studier visat att det inte är optimalt.
Mm.
Det är mycket bättre, det blir mycket bättre utfall om man har någon som man redan känner, om man alltså går på MVC hos dem eller någon av dem som sen ska vara med när man föder. Nu finns ju projektet Min barnmorska i Huddinge, men så vitt jag vet är det enda i Sverige som jobbar så. Eller om man föder hemma, då får man ju också det. Då får man ju träffa barnmorskan innan.
Men det är ju tydligt där också, för Huddinge har ju också, de har ju inte hållit på så länge, men det är ju redan tydligt att det rent procentuellt går jättebra. Eller liksom att nöjdheten hos kvinnorna i efterhand är bättre.
Precis, högre, och det är ju, det fanns en undersökning från 2016 från Hildingsson och andra forskare, där 50% av kvinnorna vill ha en känd barnmorska.
Mm.
Och sen är det också, nu har jag inte siffran i huvudet, men det är också väldigt många barnmorskor som skulle vilja jobba så.
Mm.
Och som du säger, utfallen blir ju väldigt bra. Man har ju sett att det sänker eller riskerna för instrumentförlossning, alltså sugklocka, akutsnitt, sjunker, upplevelsen blir bättre, behövs inte lika mycket smärtlindring eller sådana saker. Så att forskningsläget är ju väldigt, väldigt, väldigt tydligt.
Mm.
Evidensen är ju verkligen där att man ska ha continuity of care, alltså caseload midwifery, känd barnmorska.
Mm.
Men det införs inte för att det... Ja, jag vet inte, det egentligen skulle det inte ens vara dyrare, för om man räknar in att alla traumatiska födslar, påföljande samtal, psykologkontakter, vad vet jag, svårigheter med barnet, alltså alla sådana saker borde man ju räkna emot. Mm. Att bara
exakt, det är det man blir så fruktansvärt trött på, när det allting alltid handlar om kortsiktiga liksom, ekonomiska lösningar. Hur kan man inte ta in allting som sker efteråt? Jag förstår inte hur det kan vara, att det ska vara så svårt.
Ja, men jag tror att det är olika potter som betalar. Alltså, sjukhusen får ett anslag för sina födslar och sen får någon helt annan vård. Det är samma landsting, det är det.
Mm.
Samma skatter.
Mm.
Men det är någon helt annan organisation då som får pengarna för, eller psykologsamtal. Och det är någon tredje pott som går till Aurora-kontakter.
Exakt.
Och sånt. Så det finns ingen samsyn.
Nej, och det är det som upplevelse. Är så precis. Och det är väl det som är så himla... Då kan man ju liksom förstå, men det måste ju finnas något sätt att prata sinsemellan liksom, och se på de olika liksom, gemensamma projekt. Herregud. Det är... Jag menar, så, liksom, nu är jag är liksom inte republikan på det sättet, men man tänker, om man ser hur ett företag funkar, det är ju inte så att man, bara för att man jobbar på en annan avdelning på ett företag, inte har liksom någon slags gemensam syn på vart vi ska i världen med bolaget. Så det är liksom här, och det är väl
precis
egentligen
det
gäller väl egentligen hela vårdkedjan, liksom, att man tänker att jag som person, man har ju ändå fått in det här med liksom husläkare och så vidare, att man ska gå till en och samma som ska lära känna en och så. Alltså, man borde ju få in det tänket överlag hela livet för en bättre vård. Och liksom.
Verkligen. Och jag förstår egentligen inte riktigt, alltså, eftersom det ändå är exakt samma landsting då i Sverige. Vi har ju inte det där som i USA, att man har alla fristående vårdgivare, utan det är ju exakt samma skatter. Så jag håller med dig. Det är, man fattar inte. Sen är det ju fler saker. Det är ju också att attityderna och utbildningen av vårdpersonal är inte riktigt gynnsam. Alltså, utbildningen, det är inte så många barnmorskor och ännu färre förlossningsläkare som har erfarenhet eller god erfarenhet av ostörda födslar. De ser ju mest vanliga interventionsrika födslar. Och då innebär det också att man helt enkelt inte bygger upp den kunskapen och den erfarenheten att bistå utan interventioner och sånt, eller med att låta kvinnan helt autonom vara i sitt starkaste jag och så. Attityden, jag har liksom skrivit med en del barnmorskor nu, och några, så vissa har ju den där synen att föda barn ska vara det farligaste man kan utsätta sig för. Just det. Det är så otroligt riskfyllt, och det stämmer inte riktigt här i västvärlden med den mödravården vi har. Inte för alla i alla fall. Det finns ju ett antal procent, hur mycket det nu kan vara, 10, 20, ingen aning, som har riskgraviditeter som faktiskt kan bli farliga när de föder, eller det finns andra underliggande saker som där de bör ha god uppsikt av läkare i ett stort sjukhus och så vidare. Men för de allra flesta födande är det inte så farligt att föda barn. Jag tyckte det var så himla fint som Christina Turner sa i en annan podd jag lyssnade på, att i England så är första meningen i den nationella riktlinjen om förlossningsvården giving birth is very safe. Och det tyckte jag så här, ja, det är för de allra flesta väldigt, om kroppen inte blir störd, om man liksom får de förutsättningarna som behövs. Så det är att kvinnor, det finns en attityd om att kvinnokroppen är defekt, att bebisen på något sätt är som en bomb som kan när som helst ha sönder allt. Alltså liksom, vet du vad jag menar? Och det gynnar inte någon. Och nu är jag menar absolut inte att alla ska föra utan smärtlindring. Alla ska föra exakt som de vill, men det måste finnas, vården måste följa varje individ dit hon vill komma. Och inte bara köra rutiner som är födda ur risktänk och rädsla på alla, för då får man problem. Och sen är det ju ett till problem är liksom att för de födande är att det finns inte, man får inte bra information innan, och det man vet från typ filmer och media och så, det är ju så himla himla fel. Så den bilden av födande som ges i kulturen så att säga, det där att någon ligger skrikande på rygg och det är panik och det är kaos och det är otroliga smärtor, det gör ju att många går in i en liksom, när de blir gravida med oj, i slutet på graviditeten då kommer det något hemskt som man måste bara gå igenom. Jag tycker att man borde få en helt annan utbildning under graviditeten inför sin födsel, för att lära sig hur kroppen funkar och vad man kan göra för att underlätta och så. Så det är många olika faktorer tror jag som spelar in i att det här obstetriska våldet är så normaliserat, eller så att man inte ens vet att det är ett problem.
Liksom. Just det. Nej, och lite som du var inne på det här med rättigheter och patientlagen, att det är också någonting man borde liksom utbildas inom som gravid, så att man vet sina rättigheter.
Ja, och det är så många som typ frågar om de typ får gå på toa eller nej, jag fick inte äta och nej, jag fick inte röra mig och sånt. Och då har ju, det är ju våld att få någon att tro att hon inte får att göra med hennes kropp vad hon vill. Det är klart, du får äta och dricka vad du vill. Du får gå och röra dig hur du vill. Du kan, om du så vill så kan du dra bort en slang ur handen. Du kan göra vad du vill med din kropp.
Just det.
Sen är det först så svårt att göra det om vårdpersonal som ändå sitter på mer medicinsk kunskap får en att känna att det här måste följas, annars kanske jag och mitt barn dör.
Just
Men grundsatsen är att du får göra vad du vill. Du kan ta med en pool, blåsa upp den i duschen, fylla den och föda där. Så, du kan göra vad du vill. Du kan neka, du kan säga nej, du kan... Men där är också lite fel tänk. Man borde ju även i förlossningsvården gå till ett ja är ett ja och inte det kom inget nej.
Nej, just det. Att man måste invänta att man säger ja. Ja, just det.
Man kan byta barnmorska. Det är många som inte vet. Man kan säga när vi klickar inte. Jag känner inte att det är bra personkemi här. Jag vill att någon annan är här. Liksom.
Jag födde mitt första barn genom akut kejsarsnitt efter 36 timmar verkarbete på förlossningen och öppen bara 5 cm. Jag hade en fin personal men snuvades på de första timmarna tillsammans med min bebis. Så inför förlossning nummer 2 var jag bestämd med mitt önskemål om att inte sövas under snittet för att få bebis till mig direkt. Jag blev lovad familjerum och egen barnmorska första timmarna efter förlossningen då jag har en underliggande kronisk sjukdom. En läkarstudent satte epiduralen och jag minns hur jag gång på gång svarade vasst på frågan känns det kallt eller vasst när de testade om epiduralen hade tagit. Till slut sa obstetriken som skulle operera att nej, nu börjar vi, epiduralen måste ha tagit nu. Epiduralen satt snett och jag hade inte full men ändå känsel kvar över buken. Jag ville så gärna vara vaken under snittet så att jag skulle få ha min bebis hos mig direkt. Men kramade halvt sönder den snälla narkosläkarens hand. Och när jag varken klarade av att vara tyst eller ligga stilla längre så sövdes jag. Min man är fortfarande traumatiserad. Han satt ju vid huvudänden av operationsbordet och både hörde hur jag upprepade gånger sa att jag kände snittet och såg hur ont jag hade. Det blir inga fler barn.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia. Movement that inspires.
Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.
Vad tror du behövs, liksom, vad behöver komma på plats för att vi ska nå liksom, en riktigt bra förlossningsvård där den här sortens upplevelser inte förekommer?
Alltså, vi behöver ju då återigen jobba på flera olika plan. Dels behövs det mer pengar, mer resurser. Vi behöver en barnmorska per födande. Vi behöver relationellt vård, alltså att man känner dem sedan innan. Vi behöver göra om alla förlossningsrum och... För miljön är inte oxytocinfrämjande. Alltså oxytocin är ju hormonet som man behöver när man föder. Det är den som typ gör sammandragningar. Och det är tyvärr ett litet skyggt hormon. Alltså den kan störas av adrenalinpåslag, av stresspåslag och sånt. Och även om man rationellt känner att nej, men här vill jag vara på sjukhuset. Jag vill vara här där det är mest hjälp att få och så vidare. Så kan det ändå vara så att kroppen reagerar på de nya människorna, ljuset, doftarna, att man ser medicinsk utrustning och så. Så vi behöver verkligen tänka att rummet måste vara lite som gjord för ett äggdjur. Föda i lite mysigt och hemlikt. Vi behöver förstås ha garanterat plats för alla att föda på den kliniken de vill. Vi måste införa fler vårdnivåer, tycker jag. Att det är ganska häpnadsväckande att i Sverige bara finns ett enda ställe att föda på, det är sjukhus. Om man inte kan betala själv då en hemförlossning. Men i många ställen i Sverige finns ju inte ens barnmorskor som jobbar med hemförlossningar. Så vi måste inrätta, det finns också jättemycket forskning på att friska, lågrisk gravida föder bäst utanför sjukhus. Då blir det minst komplikationer och bäst utfall. Och det vi behöver liksom, att man kan föda hemma på barnmorskeledd enhet. Det är något som måste återinföras eller införas på bredden i Sverige. Helst då liksom fristående barnmorskeledda enheter och barnmorskeledda enheter i anslutning till sjukhus. Sen förstås akutsjukhus och sen planerade snitt. Alltså hela spektrum ska vara fritt.
Alla är inte stöpta i samma form liksom.
Exakt. Och sen måste det ju då någon slags, det lite svårare jobbet är ju att jobba för en attitydförändring hos vårdpersonal. Att liksom återanta en attityd av att föda är säkert och går bra för de flesta.
Just det.
Om man behöver. Det pratas ibland om hands-on eller hands-off barnmorskor, och det, då menar man ju oftast i framförande skedet. Men det är någon slags mental inställning också. Om jag som barnmorska har känslan av att jag måste göra en massa saker för att det här barnet ska kunna komma. Eller om jag har liksom hands-off eller hands-poised, att jag bara står och tittar och iakttar om det börjar gå ifrån det normala förandet till att det blir en komplikation.
Mm.
Lite så. Sen framförallt då också att alla ska ha kunskap om att bistå alla möjliga typer av födslar. Helt fysiologiska utan interventioner, sätesförlossningar. Det finns så mycket kunskap som inte finns eller inte finns längre. Så att kvinnorna inte ens kan.
Mm.
Om jag har otur med till exempel har ett barn i säte, alltså som ligger med rumpan ner och kommer in, och det kanske på den kliniken just nu inte jobbar någon som har bistått en vaginal sätesfödsel.
Mm.
Men då kan inte jag, då det är obstetriskt våld, då är inte jag autonom längre. Då kan inte jag fritt bestämma över min kropp längre.
Mm.
Oh.
Ja, du, det finns verkligen mycket som krävs för att få till det här. Och bara det blir lite så här, att det ska krävas så mycket för att få till, det låter lite dumt kanske, men jag tänker att det är så här, återigen kommer man in till att det är en kvinnosaksfråga.
Ja.
Och att vi hade inte haft det här problemet om det inte vore för att det är kvinnor som föder.
Precis. Och om, för att vara ärligt också lite grann att, alltså nu vill jag inte alls idealisera födandet för 200 år sedan. Det var ju, folk var fattiga, undernärda, hade dåliga hygieniska förhållanden och så vidare. Så jag menar inte så, men jag menar att det brukade alltid vara kvinnor som stödjer kvinnor när de föder. Som har sett många födslar, som har stor erfarenhet av födslarna. Och sen någon gång på 1800-talet så tog ju läkarna, och då var ju läkarna enbart en manlig konst, över det där.
Mm.
Och hade ingen alls koll på, hade ingen koll. I början dog ju kvinnorna radvis för att de inte tvättade sina händer när de kom. Alltså liksom, de bara kom in och lyssnade inte alls på den kunskapen som fanns sen innan. Och sen under det här, alltså på 1950-talet och så vidare, då var det också väldigt kvinnofientligt. Man såg förandet bara som en fysisk process. Någonting ska öppnas och någonting ska ut. Och där kan man hjälpa till om man liksom trycker på och skyndar på och bedövar och domnar och kanske till och med strövar ner och så vidare. Det var liksom enbart det här fysiska. Liksom. Mm. Det ska öppnas och det ska ut. Men en födsel är ju fysisk, fysiologisk och psykisk. Och de aspekterna kallas ju ibland också för mjuka värden. Vilket, och i vårt samhälle, alltså vårt syn på det här är ju att de är lite mindre värda. En hard facts. Det är också därför att forskning, till exempel, det finns mycket forskning om till exempel klipp eller inte klipp. Men det som gör mig så arg är till exempel när man jämför klipp och inte klipp, till exempel sugklocka. De vill kolla, de gör en forskningsstudie nu på om man använder sugklocka, om det blir bättre utfall, alltså mindre bristningar om man klipper i mellangården eller inte.
Mm.
Men det är fortfarande en sugklocka som antagligen blev till för att kroppens förmåga att föda blev störd någon gång.
Just det.
Jag tycker det är lite så som om man jämför så att vi ska se om det är bättre att löpa barfota eller med skor. Fast ni måste springa i sand. Alla springer i sand. Och då kommer man fram till att men med skor går lite bättre än barfota. Men ingen kollar på, men hur går det om man springer på en äng? Alltså, vet du vad jag menar? Man kollar inom ramen för det här förlossningssystemet som i sig ofta är ogynnsamt från början.
Mm.
Egentligen borde ju vid alla studier riktmärket, eller det man jämför med, borde ju vara typ en hemmafödsel helt utan interventioner.
Mm.
Bara för att vara krass. Alltså någon som inte alls blir störd. Och till exempel den mängd bristningar som finns i sådana förhållanden måste jämföras med alla andra bristningar.
Just det.
Inte det här, vi använder sugklockan, de brukar brista mycket. Mm. Nu ska vi se om de kan brista lite mindre. Alltså det är...
Nej, men exakt. Det är såna... att liksom titta på varför behövs sugklockan från första början. Liksom hur kan vi jobba bort sugklockan istället för att titta på...
Exakt. Jag har hört, liksom. Hoppas att det inte stämmer, men jag har hört att var sjätte förstföderska blir förlöst, och det här sammanhanget använder ordet förlöst med flit, med sugklocka. Mm. Om det stämmer, det är helt fruktansvärda siffror, eller bara liksom vägstimulerande dropp.
Ja, det är otroligt.
Om det liksom, det senaste gravidregistret har ju visat att över hälften av alla får vägstimulerande dropp. Och om man tänker efter, det skulle ju betyda att vi inte kan, att hälften av kvinnorna inte skulle kunna föda sina barn. Mm. Då skulle vi inte överlevt som art. Nej, det är ju helt sjukt. Det är liksom, då måste man, slutsatsen av en sån siffra måste ju vara, vad gör vi för fel? Ja, varför kan inte kvinnorna föda sina barn?
Mm.
Och felen är ju det att man har ofördelaktiga, alltså man ska vara hemma så länge som möjligt. Vilket gör att kvinnan kanske hinner bli lite rädd eller osäker eller sådana saker. Sen ska man komma in. Man kanske blir hemskickad. Mm. Det har jag också läst i vissa berättelser. Att några skrev att de blev hemskickad första förlossningen. Så andra förlossningen var de så rädda för att åka in. För att de var så rädda att bli hemskickade att bebisen kanske kom i bilen eller,
just det,
eller så. De hade egentligen känslan av att jag vill åka in nu, men de vågade inte åka in för att de blev hemskickad först. Förra förlossningen. Det är helt sjukt.
Det var vansinnigt.
Det är vansinnigt, och sen kommer man in då, och som sagt, även om man själv tycker att man gärna vill vara i sjukhus, och det är många som vill det, kroppen reagerar på att det är miljöbyte, att det är nya människor, ny lukt, nytt ljus och så vidare. Så att då är det väldigt vanligt att verkarna avtar eller blir långsammare eller blir värre. Alltså även livmodertappen, den kan ju stänga sig igen. Mm. Den är liksom, det är inte någon mekanisk redskap som bara öppnas på hela tiden, utan det är sjukt individuellt och påverkas av väldigt många faktorer hur man öppnar sig. Och det skulle inte heller vara något problem om vi sen som sjukhusrutin hade byggt in den här att kroppen behöver komma tillbaka till födandet.
Börja känna sig hemma och känna sig bekväm. Precis. I rummet. Och,
Utan då är det ofta att man har bara en viss tid på sig, har det inte hänt något, och då vill man göra interventioner. Man kanske tar hål på hinnorna, man kanske vill sätta dropp och så vidare. Och då är det igång att man har gjort ingrepp, och då blir det ofta att en intervention följs av nästa och nästa och nästa. Till slut så är det så pass många interventioner att barnet inte orkar mer, hjärttonerna går ner, eller kvinnan är helt utslagen eller något sånt. Och sen blir det akut, och då måste det akutsnittas eller akutsugklocka eller sånt. Medan om man till exempel kollar på olika birth centers, det finns ju en i Roskilde, de har otroligt fina siffror på sugklocka till exempel, akutsnitt, epiduralbedövningar. Det behövs inte så mycket som det används just nu, och tyvärr så är det ju att alla de här interventionerna ofta ökar risken att det blir en komplikation eller en större bristning. Så det är lite kvinnofientligt.
Ja, det får man ju verkligen säga att man kan tolka det som, helt klart.
Hur många föder med sugklocka idag?
Och när jag tittar på statistiken från Socialstyrelsen så ligger det någonstans mellan 6-7%, och då kan man säga att så är det väl typ 90% av det, så är det förstföderskor. Har man fött barn en gång tidigare så är risken och så att säga, möjligheten mycket mindre. Men vi brukar säga att barn nummer ett banar väg åt sina syskon, så att det som förstföderska, det är förstföderskan som drabbas av det.
Just det. Den där, många, nästan alla som berättar om sina förlossningar med sugklockor säger ju att själva verktyget ser så fruktansvärt läskigt ut och medeltida och sådär. Finns det någon liksom, tanke framåt om att man ska liksom, utveckla sugklockan som verktyg?
Jo, alltså det finns, alltså var på en konferens i Italien faktiskt, tittat på, man tagit fram en sugklocka som är mycket mjukare, som inte var metall utan det var plast, och liksom som en hetta som man satt på. Sen har jag ingen koll på hur effektivt det är, så att säga, på det viset. Och samtidigt så får man ju sätta det i relation, om vi inte lägger sugklocka, vad händer med barnet då? Och då kan det hända mycket värre saker än det här, både för mamman och barnet, om man inte får ut, för det handlar ju bara om att få ut barnet så snabbt som möjligt.
Tidigare
så la man ju så kallad tång, och det ser väldigt också olika ut i världen. I Sverige så är det många, många fler barn som föds med hjälp av tång, till exempel i USA, där är sugklocka väldigt sällsynt. Så att det där kan se väldigt olika ut. Medan man tycker i Sverige att sugklocka är inte så, vad ska jag säga, dramatisk situation som en tång, så att säga. Och vi är väldigt duktiga på det, så att det där det ser olika ut. Mm. Men man får sätta en relation till vad händer om vi inte får ut barnet. Och det här är enda sättet. Man kan göra kejsarsnitt också, men ibland så kan det gå fortare att lägga en sugklocka än att åka iväg på kejsarsnitt. Så det är en bedömning från fall till fall.
Mm. Det var intressant att höra ifall det liksom, att man jobbar vidare på vissa olika utvecklingar inom de här sakerna. Intressant. Mm.
Jag tänker också, för det är också, det blir ju lätt att man är gravid och lyssnar, så blir man uppskrämd och det känns jättejobbigt. Kanske med all rätta på många sätt. Men som du också säger, så är det ju ganska säkert att föda barn egentligen. Mm. Men vad, om man liksom avslutningsvis kan säga någonting till de som är gravida, liksom, finns det något positivt att säga?
Absolut, alltså, det finns så mycket man kan göra. Och det är det jag är så glad att jag får komma till den här podden som har många lyssnare. För att det finns väldigt, väldigt, väldigt mycket man kan göra för att förbereda sig. Man kan aldrig bli... Alltså, det kan ju ändå hända att det sker övergrepp eller man blir respektlöst behandlad eller så, eller att det görs saker man inte vill. Mm. Och det är fruktansvärt förstås. Det är inte, jag vill inte lägga skulden eller ansvaret på kvinnan nu. Det ska vara väldigt tydligt. Jag vill inte med det här säga att alla är själva ansvariga ifall de råkar ut för en dålig behandling. Men det finns mycket man kan göra. Man kan först och främst försöka läsa på. På MVC ges ofta inte bra information. Det är ett så förförande att höra. Ta det som det kommer. Man kan aldrig planera. Och så. Eller så får man bara lite information om det finns lustgas, epidural och kvaddlar och så. Men försök att leta upp information om hur en fysiologisk födsel går till. Alltså, vad gör kroppen egentligen? Vad är det egentligen som händer i kroppen? Och hur samverkar de här hormonerna, men också oxytocin till exempel? Hur kan man bygga sig en liten oxytocinbubbla på sjukhus? Man kan släcka ner, man kan ta med egna grejer, ta med ljusslingar, värmljus, ta med en kudde, en filt, flytta på sängen. Ställ dig någonstans där du är i hörnet, eller höj och sänk den, sätt upp lappar eller foton, eller alltså det finns så mycket man kan göra för att kroppen ska känna sig hemma, att kroppen ska känna sig trygg. Man kan också kanske skriva ut förlossningsbrevet och hänga det utanpå dörren, så att alla som kommer in redan vet hur man vill ha det. Framförallt då gå in med äg rummet, gå in till sjukhuset med en känsla av att jag typ är en drottning, jag ska föda nu, och alla som är här är där för min skull, för att jag ska föda. Och jag kan få bestämma vad jag vill göra och vad jag inte vill göra. Om jag vill byta någon personal eller sådana saker. Alltså försök gå in till en patientroll. Utan försök tänka att du är stark. Sen är det förstås väldigt svårt om man är mitt i ett verkarbete. Och dessutom om man kanske kommer in ganska sent för att man ska komma in sent. Och så. Mm. Så därför är det så himla viktigt att partnern, den som är med, ska vara minst lika påläst som en själv. Allt som du läser och hittar tvingar, det låter så dumt, men alltså, se till att din partner också vet allt det här och kan föra din talan. Om du har råd, ha en doula. Doulor är, det finns beforskat doula-effekt som leder till väldigt mycket bra. Så tyvärr så är det ju en klassfråga i Sverige att alla har inte råd med en doula. Men doulor tar ibland avbetalning, nästan alla tar avbetalningsplan. Man kan använda friskvårdspengar på sin doula. Nyutexade doulor tar ibland lite eller inga alls pengar.
Just det.
Till exempel doulagruppen i Stockholm har startat en förmedlingstjänst där de känner många doulor, där de kanske kan förmedla någon som är nyutexad då.
Just
och inte ta några pengar.
Bra tips.
Önska dig, om du vet i förväg, liksom, i baby shower, kanske önska dig pengar istället, eller i födelsedag julklapp. Ofta har man ju minst en fest, ett presenttillfälle under sin långa graviditet. Alltså doula är verkligen, kan jag bara högt rekommendera. Dofter funkar ofta ganska bra på hjärnan, för att dofter går liksom rakt in i den urdelen av hjärnan. Så om du har någonting som du gillar lukta på, ta med det. Sen är det förstås lite svårt i Sverige med sådär, man ska inte dofta eller ger och så, men kolla om det finns någonting som din hjärna blir liksom trygg
reagerar
av att lukta på.
Just det.
Ja. Sen finns det liksom att man kan med mindfulness eller affirmationer eller sånt, det är många som få bra effekt av det, att man under förlossningen, under graviditeten kanske, men det finns ju kurser förstås, men det finns också ganska mycket gratis på Instagram och så. fundera på att gå in i kroppen, börja känna, försöka få en känsla för när spänner jag mig, hur kan jag slappna av, i vilka situationer det vad behövs för att jag ska kunna känna mig lugn och trygg.
Mm.
Affirmationer är det många som har bra erfarenhet av att man skriver upp, jag har inte jobbat med det själv, men till exempel kraften är inte starkare än du, kraften kommer ur dig, eller din kropp jobbar med dig, inte mot dig, eller sådana saker, eller du kan, du är stark. Det finns säkert många som har många bra affirmationer, men att sätta upp dem kanske i lägenheten innan man, innan det är dags att föda, ta med dem till sjukhus, sätt upp dem i rummet, be din partner kanske, om du vet att det funkar för dig, säger dem till dig. Ofta är det också bra att om man, alltså eftersom att föda är en psykologisk process också, en psykisk process, och det är så himla intressant tycker jag när man ibland lyssnar på poddar eller läser berättelser där kvinnan berättar att liksom vägarbetet avstannar eller liksom var svårgången eller det liksom inte fortskrider, och sen kommer hon på att hon fortfarande är rädd för dittan och dattan, eller hon har minnen av en tidigare födsel, eller hon har ett missfall hon inte har släppt, eller något sånt. Mm. Och sen när hon kan fiska upp vad det är som hindrar, då kanske går framåt ibland. Det låter jag väldigt hippie och så, men det är ibland verkligen så att, att det är någon psykisk grej man måste ta hand om först. Så det är ofta en bra idé att innan man föder med sin partner skriva upp eller prata om vilka rädslor man har. Vad är det man är mest rädd för? För om man har uttalat det och kollat på det och kan jobba med det, då kanske det är mindre stort sen när man föder.
Just det.
På samma sätt målbilden, drömförlossningen. Det är jättebra att innan man föder måla upp en bild, både partnern och en själv och sen tillsammans. Vad tänker jag på när jag tänker på drömförlossning? Är det kanske att ligga där med den där fina epiduralen och liksom bara inte ha ont och alla är där? Eller är det att vara i badet? Är det kanske att vara helt själv, att be personalen gå ut? Liksom, vad är det som får dig? Eller planerat snitt? Då? För, men planerat snitt är ju ganska lätt att planera ofta, för, alltså när man väl får beviljat. För det är planerat. Då. Men fundera på vad är det som du drömmer om. För om man har satt tankar och ord på det, då är det ofta mycket mer sannolikt att det faktiskt händer. Mm. Så det finns så himla mycket man kan göra innan. Och ja, lyssna på din podd till exempel. Lyssna på andra poddar. Alltså liksom bara ta in positiva berättelser. Jag brukar också tipsa om att vårt konto, alltså om man är gravid, då kanske man inte ska läsa på vårt konto.
Just det.
Man kan ju muta också, man kan ställa in på inställningen. Och man kan gärna följa oss, för ju fler vi blir desto större röst får vi. Men man kan ju muta inställningarna, att man inte ser vad vi lägger upp. Eller bara se stories. I stories brukar jag ju försöka ha bara positiva grejer och pepp och råd och så. Sen är liksom följ, alltså ett tips på Instagram är ju Eva Rose Birth. Eva Rose Birth.
Okay.
En norsk fotograf.
Gud vad bra tips.
Hon har alltså dels är det grafiska bilder, men det är oftast är det liksom bara väldigt stärkande bilder på kvinnor som föder. Sen finns ju Badass Mother Birther, som är väldigt grafiskt konto. Om man vill se lite mer sådär, exakt när ett barn kommer ut och så. Men det är, jag tror att eftersom vi har så fel bild av media hur det är att föda, så kan det vara jättebra att bara titta på födslar. Titta på YouTube och på Instagram. Se hur folk föder. Och också hur det låter. Det är också en grej som skrivs in till vårt konto väldigt ofta, att folk blir tillsagda att vara tysta eller låta annorlunda.
Just det.
Och det är ju...
Vara tysta, det är ju det konstigaste.
Ja, alltså jag förstår ju... Eller där kommer vi tillbaka till det relationella. Jag förstår ju ofta... Eller jag har en teori om varifrån det kommer. För att om man till exempel tänker dykteknik eller avslappning, så är det ju bra om man försöker andas tyst. För att då är det ofta att man har lyckats med avslappningen. Att liksom det är ett sätt att slappna av. Men det funkar ju bara om... Jag lyssnade på din podd med... heter hon? Oliva Rothschild.
Ja, tror jag.
Ja. Ganska nyligen kom den upp. Och då sa hon ju, hon födde ju hemma då sitt andra barn med Cepide. Som också är ganska aktiv på Instagram. Och då berättade hon att Cepide sa åt henne att andas ljudlöst.
Just det.
Och det var så himla bra hjälp, och hon kunde slappna av. Hon kunde. Men det är ju för att hon kände Cepide, hon litade på henne. Och hon visste att Cepide litade på henne. Det är då det funkar. Det kan inte komma en random person som bara har hälsat och sen försvunnit i 3 timmar och komma in och säga, var tyst, andas utan att låta. Eller till liksom, mina öron gör ont. Ja, men skaffa öronproppar då.
Det är sjukt. Ja, sen är vi ju så olika också. Vissa har ju liksom, behöver få skrika ut lite och liksom, sådär.
Ja.
Så att det är ju så himla okänsligt sagt bara.
Och det viktigaste är ju att stärka kvinnan att lyssna inåt. Vad är det min kropp behöver? Mm. Jag själv gjorde det. Men första barnet så krystade jag tyst. Jag bet ihop också. Det var väldigt dumt. Jag hade jätteont i käken efteråt. Men med andra barnet så lät jag. Att jag brölade. Sånt som, stönbröl. Så det kan ju också vara olika från barn till barn. Man får liksom lyssna inåt. Exakt. Och göra det som krävs. Sen får du ingen runt omkring förstås ha åsikter om vad det är. Däremot som sagt att jag var på en Cayenne Ekerjord, tror jag att hon heter. Så en väldigt känd barnmorska. Jag lyssnade på henne en gång där hon sa att hon pratade om en kvinna som födde och hade väldigt ont, och att hon typ stod på tå och liksom hela henne liksom var uppåt på något sätt. Alltså uppdragna axlar, stod på tå och skrek väldigt, väldigt ljust.
Just det, ja.
Och då pratar hon att det också är då ett tecken på att hon inte har avslappnat. Och då kan vi hjälpa henne att slappna av genom att försöka vara mörk. Alltså liksom mörka ljud kommer ner med axlarna. Men återigen, det funkar ju bara om det kommer från en plats av kärlek, av tillit, av kontakt, relation. Det kan inte vem som helst bara slänga ur sig.
Nej, exakt.
Ja.
Ja, otroligt många bra tips i alla fall som du kommer med där, som gör att man kanske kan slappna av lite och fokusera inåt. Och som sagt, lär dig vad dina rättigheter är, eller vad alla våra rättigheter är. När det gäller patientlag, jätteviktigt. Och håll koll på Tyst jag föder-kontot helt enkelt. Följ där, var med och hjälp till och opinionsbilda kring de här ämnena.
Precis, och berätta för det som du känner att, ja, vad man har för rättigheter. Sen apropå bara en tanke jag fick. Det där med att politikerna hävdar att så himla många är så nöjda med förlossningsvården, medan vi här försöker skapa en opinion som visar att det inte är fallet. Det är ju för att man ofta ombeds att skatta sin förlossning från 1 till 10 typ dagen efter man födde eller så. Och då är man ju ofta bara glad att barnet är ute, glad att alla lever hög på hormoner. Har inte landat, och då skattar ju många ganska högt. Men om man skulle fråga ett halvår då senare, då är det väldigt många som då har liksom kunnat sätta ord på den här känslan i magen och så, och som återkommer till varför det inte var så bra. Så att hjälp, speciellt som ju fler vi kan bli, desto större chansen att vi kan opinionsbilda till slut, eller få gehör hos dem som kan påverka.
Verkligen. Och det måste vi göra tillsammans, helt enkelt. Så låt oss höja våra röster. Tack så mycket för att du ville vara med.
Tack så mycket att jag fick komma.
Tusen tack Malin Schubert, som alltså driver kontot Tyst jag föder. Så otroligt viktigt konto, så missa absolut inte det. Du hittar det på Insta förstås. Jag har också bjudit in poddens egna superexpert, barnmorskan Gudrun Abascal, för att ge en kommentar. Välkommen Gudrun. Jag tänker att du Gudrun bara får ge en liten kommentar till dels till det här liksom kontot och vad kvinnorna liksom upplever. Och vi har ju pratat om det här väldigt många gånger. Hur ser du på alla de här vittnesmålen som kommer in kring förlossningsvården och hur man blir bemött?
Ja, alltså det blir ju jättedubbelt att man själv har arbetat med det där. Så att jag kan ju bara beklaga och tycka att det är så tråkigt. När man läser det här så känner man sig, men oj, att det kan vara på det här viset. Och hur beter vi oss inom vården? Och, alltså, så här ska det verkligen inte behöva vara. Jag blir lite skrämd av det hela. Samtidigt så vet jag att det här är också en väldigt känslig situation. Och det handlar ju också om social kompetens hos personalen, kan jag tycka så här då. För det är en sak vad man säger och sen hur det uppfattas och vem man tolkningsföreträder. Och där ju är naturligtvis kvinnan och föräldrarna, det är ju de som har tolkningsföreträde. Det spelar ingen roll att jag som barnmorska säger att jag medade inte så, jag skämtade lite grann. Det finns ju massor, om du går ut och frågar barnmorska som skulle förklara på det viset, att det är klart att jag ville att det skulle låta på det viset. Och därför tycker jag att vi skulle bli, kunna bli väldigt mycket bättre i såna här situationer när kvinnor föder barn och vad som sägs, det är att man alltid har ett uppföljande samtal, tycker jag, kring det här. Hur uppfattar ni, när jag presenterade det här eller när vi diskuterar, hur uppfattade du, är vi överens, är det okej? Okay? Och det borde vi verkligen göra väldigt, väldigt mycket mer, så att säga. Att det är okej att göra varandra under tiden, så att säga, så att inte den här missförstånden är. Och sen så kan det handla om stress hos personalen och olika förklaringar.
Ja, precis. Jag skulle också vilja fråga det där. Just det här med att det är ju också någonting vi har pratat väldigt mycket om. Nedskärningar och pressen på arbetsplatsen för barnmorskor och läkare och undersköterskor. Påverkar det också hur man för sig?
Ja, alltså det tror jag att stressnivån är lite hög. Men jag tror ändå att det är mer den här vad som sägs och hur det uppfattas, alltså missuppfattningar och så vidare. Att det, och sen den här sociala kompetensen hos barnmorskor. Jag brukar säga när jag undervisar blivande barnmorskor att jag struntar i vad ni har för betyg i matte och fysik. Det är inte det som är det viktigaste för mig. Om man arbetar som barnmorska så är det din sociala kompetens, förmågan att lyssna, vara inkännande, allt det där. För det ligger i personligheten och det är svårt att lära sig, för det har man redan. Men de andra arbetsuppgifterna som barnmorska, det kan jag lära dig. Så att säga.
Just det.
Men den här sociala kompetensen skulle jag vilja att man jobbade mycket, mycket mer med, hur man kommunicerar i en sån här faktiskt situation som det är för kvinnor att föda barn, och hur lyhör då att kunna lyssna. Det, där skulle man faktiskt kunna gå in i utbildningen väldigt mycket.
Ja, och där tänker jag, förlåt att avbryta dig, men jag upplever, nu blir det lite fördomsfullt kanske, men jag upplever ju att barnmorska oftast är ganska bra på det, men däremot läkare kanske saknar den biten ibland, empati och liksom mer se på det fysiska bara och glömmer liksom kanske ibland bort människan. Det här uttalandet får stå för mig naturligtvis. Men
det kan jag också tycka. Alltså, fördelen för läkarna inom situationstegen, det är ju då att de är närvarande under väldigt korta stunder i så fall i kvinnors födelse. Men du som barnmorska är närvarande hela tiden, så jag upplever nog ändå att föräldrarna och kvinnorna är mycket mer beroende av barnmorskan, så att säga, för att man kommer känslomässigt mycket, mycket närmare. Och där personligheten har ännu större betydelse än att en person som kliver in och sen går ut, så träffar man dem inte mera. Och att det här med personligheten och det här förtroende och tilliten, att känner man inte så finns det bara en sak, och det är att byta barnmorska. Man känner att vi kan inte kommunicera, hon säger så konstiga saker och knepiga.
Just det.
Och det är också svårt att ta upp det. Och sen använda sig av sin partner, tycker jag, som jag tycker är väldigt viktigt, så att inte kvinnan tar på sig att det är hon som ska måste framföra allting och stå, utan att det här har föräldrarna kommit överens om fördelningen och att partnern tar på sig att styra upp situationer som blir knepiga, tycker jag, inte kvinnan som föder.
Just det.
Men byta barnmorska, tycker jag, det går alltid.
Ja. Och det ska man ju inte vara rädd för att göra naturligtvis, nej, även om det kan kännas lite jobbigt. Men du, vi har ju också pratat om det här, vi har gjort ett helt avsnitt om hur man kan göra om man tycker att man ska anmäla vården för eventuella liksom missbedömning eller vård som man inte har accepterat eller det har blivit fel eller vad man säger. Men också om man har blivit liksom behandlad på ett sätt som inte känns bra, kan man anmäla det också? Alltså behandlad, bemött menar jag, inte behandlad vårdsmässigt, liksom ens fysiska åkommor och så, utan rent, att någon har sagt något till en eller att man inte blivit behandlad med respekt eller vad det nu ska vara. Är det något man kan anmäla?
Nej, men eftersom så vi har ju det här, om man tittar på rent juridiskt sett, så finns det ju en lag för sjukvårdspersonal om yrkesverksamhet och så vidare, där det står klart och tydligt att vården ska utformas så långt som möjligt och genomföras i samråd med patienten, säger lagen. Man ska visa omtanke och respekt vården ska vara individuellt anpassad. Man ska få information om sitt hälsotillstånd och undersökning. Allt det här finns ju en lag på, så det är man ju tvungen att föra. Och likadant patientlagen också, det där med att det ska vara delaktighet och informerade val. Och ja, vi har pratat om det, kontinuitet i vården och allt det här. Så att det finns absolut att man kan göra. Sen, om vi då kommer in på vart man går, så IVO är ju väl idag högsta instansen om man ska anmäla. De tar väl idag bara emot om det är en ren felbehandling, att det är att uppstå någon skada eller någonting. Så, men där bemötande, det då blir nog de allra flesta, om ni inte vet hur, hänvisat till att kontakta den förlossningsklinik, och så ska man diskutera det de, med då den barnmorskan eller de läkarna eller ledningen där. Det kan jag tycka bli lite knepigt, alltså att då om jag har blivit illa behandlad, då ska jag vända mig till någon som har behandlat
precis,
mig illa.
Precis, det är inte så lätt.
Alltså jag känner inte alls bekväm med det där och tycker att det känns inte rimligt i den situationen att behöva göra det, utan jag tycker att man ska kunna vända sig till en opartisk person som tar hand om det. Och då finns det ju en patientnämnd i varje region som man kan vända sig om, patientombudsman också, som till sjukhuset, som är väl opartiskt utifrån det perspektivet. Men de kan inte ställa till rätta, utan de kan i princip förmedla vad kvinnan har upplevt. Men de kan inte ta ställning om det är bra eller dåligt. Sen ska de då föra det vidare till de som varit involverade i händelsen. Sen kan man också gå vidare att anmäla till IVO, men då måste man ha gått de här stegen i första hand, så att säga. Men just det, att jag tycker att det är lite knepigt att man ska vända sig till och ta diskussioner med den som man inte är överens med. Det är lite knepigt, tycker jag.
Ja.
Och sen så kan man ju polisanmäla också om man vill, det går ju. Men sen vad man får göra, ja, kan man göra. Och som i många andra länder, som i USA, där är det ju väldigt vanligt att man anmäler personalen, så att säga, och få skadestånd och så vidare. Så långt har vi inte kommit till Sverige. Men jag tror att så småningom så kommer vi hamna det här också, tyvärr. Och att det blir också att kvinnan, om man gör en behandling eller undersökning, så måste hon skriva under att hon samtycker och så vidare. Så måste man göra ju så. Att det kommer, alltså, det här kommer att kliva in mycket mer i vården. Ja. Att man, den här formella juridiska biten. Tyvärr. Så. Det är på gott och ont, för samtidigt så är det bra.
Ja, precis. Det är på gott och ont, verkligen. Men du, vad tycker man som barnmorska själv om liksom ett sånt här konto som verkligen lyfter de här vittnesmålen och sådär? Tycker man att det är jobbigt, eller tycker man att det är liksom nyttigt, tror du?
Ja, om man säger så här, eftersom vi säger så här, först så kommer känslan och så kommer tanken och så kommer förståndet. Så då kan jag säga, när man sitter och läser, då är det till och med så jag får en ordentlig pulsökning. Och liksom känslan, men det kan inte vara sant, det kan inte vara, för nej, alltså det här är alltihopa. Och sen får man ta tre djupandet och samla ihop. Nej, men så här har man uppfattat, det spelar ingen roll vad jag tycker och känner och jag vill, vilket försvar jag vill gå in i. Så känns det här, det här måste man ta på allvar, och det här skulle alla behöva sätta sig ner och läsa tvärtom just nu. Fine, liksom, lägg korten på bordet så att man förstår att när du säger någonting, tänk på hur det kan ha uppfattat, och det här med att ge feedback och stämma av och uppföljning efter, mer, mycket mer uppföljande samtal efter förlossningen också med de som inte är involverade. Så där finns det mycket att göra, tror jag. För tyvärr, när man läser här, så tänker man, det finns de här kvinnorna som inte är nöjda med omhändertagandet. De kanske väljer bort att föda barn, framförallt vaginalt, vill ha planerat kejsarsnitt nästa gång. Det finns kvinnor som väljer bort att föda barn överhuvudtaget, och det känner att det priset kan vi inte, ska de inte behöva betala, utan det här ska vi kunna hantera på ett mycket mer professionellt sätt. Så. Jag vill bara säga att, och det här måste vi också fundera över, för det här, när man läser det här, så tänker jag så här, vilken otrolig makt som man har som barnmorska i rummet. Och det måste man vara medveten om. Jag brukar prata med studenterna om att när ni kliver in, kom ihåg att det är ni som har makten. Det hela. Och makt, det kan man använda på ett dåligt sätt, men också på ett bra sätt. Man kan vända på och göra någonting väldigt bra av det också. Det här får man gå hem och fundera över, tycker jag. Hur använder jag min makt som barnmorska på ett bra sätt för att gynna kvinnan och föräldrarna i rummet?
Verkligen. Tack.
Tack Gudrun, klok som en bok som alltid. I ploggen avsnitt 205 så kan du höra mer om hur man gör för att anmäla vård som du fått. Jag tycker det är viktigt att känna till att man faktiskt kan anmäla. Och jag har själv anmält behandlingen jag fick i samband med mitt missfall. Jag tycker att det stärkte mig att både stå upp för mig själv och för alla andra kvinnor att liksom åtminstone anmäla att man tycker att något har skett fel. På så vis är det också enklare att gå vidare inåt tycker jag. Att man liksom sagt ifrån. Det stärker. Okej. Tyst jag föder heter kontot. In mer och följ på Insta och följ såklart också Vattnet går där samtidigt. Ha nu en riktigt fin dag allihopa. Stor kram.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.